إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vi fortsätter vår serie om domedagen och vi avslutade i förra veckan vad som berör paradiset. Och vi tänkte idag och nästa vecka med Allahs vilja gå igenom helvetets beskrivning. Må Allah skydda oss. Helvetet, Naru Jahannam, är den plats som Allah subhanahu wa ta'ala har förberett för hans fiender. Icke-muslimerna, hycklarna och även vissa av syndarna. Och i helvetet finns olika former av straff och tortyr som vi människor inte kan föreställa oss. Det är otroligt, otroligt hårda straff i helvetet. Ingenting kan liknas med något som finns här på jorden. Så det är viktigt för oss människor när vi får denna kunskap att sedan förvandla den här kunskapen till en gudsfruktan, en taqwa. Att vi försöker att rädda oss från denna eld. Och det är det som är meningen. Vi talar om paradiset. Varför? För att vi ska längta efter paradiset. Och vi ska sträva efter paradiset. Och paradiset har sitt pris, eller hur? Det är inte gratis. Det kostar iman och goda gärningar. När vi hör om elden så måste vi försöka fly från elden. För det är lätt att gå till elden. Profeten alaihissalam, han sa att paradiset är omgivet av saker som människan finner svårt. Medan elden är omgivet med saker som människan finner lustig. Som människan tycker om. Det som är haram. Så vägen till Jannah är inte alltid lätt. Till skillnad från vägen till elden som är lätt. Och de flesta människor går vägen till elden. Och att komma till paradiset och räddas från elden kan vara svårt. Har ni hört hadith Abi Sa'id radiyallahu anhu? Där han berättar från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att Allah kommer att säga till Adam på domedagen: "Ja Adam." Och Adam kommer att svara: "Labbaik rabbana wa sa'dayk wal khayru kulluhu fi yadayk." Här är jag till din lydnad med glädje och allting gott ligger i dina händer, min herre. Och då så säger Allah till Adam: "Ja Adam, ta ut eldens grupp eller delegation från dina barn." Och Adam, han säger: "Min herre, vad är eldens delegation?" Och Allah svarar: "Det är 999 från varje tusen." 999 från varje tusen ska vart? Till Jahannam. Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Det är på denna stund då barnen blir gråhåriga, kvinnan tappar sitt barn och folk går runt som berusade, för de är så skräckslagna när de får höra detta." Vem ska vara den här enstaka, en av tusen som ska gå till paradiset? Så Jannah är inte gratis. Men många går till elden. Och vi borde då frukta elden. Och det här är viktigt, man får den här kunskapen, att man blir rädd för elden. Men inte bara är rädd för elden. Det ordet som Allah använder och det som används i Koranen, i sunna, är fattakunnar. Frukta elden. Och taqwa betyder att man ska skydda sig från elden. Man ska vara rädd, ja. Men man ska också skydda sig från elden. Det hjälper inte bara att gå omkring och vara rädd för elden. Utan den här rädslan ska leda till någonting. Att du låter bli att synda. Och du verkligen kämpar i att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Det är det som den här kunskapen ska förvandlas till. Det ska få dig närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Få dig att vara rädd för straffet genom att låta bli att synda och göra goda gärningar. Och trots dessa beskrivningar av paradiset och elden så är människan väldigt passiv. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Jag har inte sett någonting som liknar elden. Den som borde fly från den sover. Och jag har inte sett någonting som liknar paradiset. Den som borde sträva efter den sover." Tirmidhi. Jag har aldrig sett någonting så vidrigt och så skräckinjagande som elden. Men trots detta så är de som borde fly från elden, vad gör de? De ligger och sover. Och jag har aldrig sett någonting så vackert och så bra som paradiset. Men vart är de som borde kämpa efter paradiset? De ligger och sover. Allah al-Musta'an. Så människan är väldigt passiv. Tyvärr. Många går den här vägen till helvetet. Och de vet om det. De är medvetna. Och det är väldigt tråkigt. Anas radiyallahu anhu berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: om ni sett vad jag har sett så skulle ni skratta mindre och gråta mera. Och då så sa sahaba: ja, vad har du sett, ja Rasulullah? Han sa: jag har sett paradiset och elden. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Om ni sett det jag sett så skulle ni skratta mindre och gråta mera. Allah musta'an. Anas ibn Malik berättar också från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att han sa, eller han frågade Jibril: ja Jibril, hur kommer det sig att jag aldrig har sett Mikael le eller skratta? Ängeln Mikael som har hand om regnet. Hur kommer det sig att jag aldrig har sett honom le en enda gång? Och då så sa Jibril att Mikael har inte skrattat eller lett sedan elden skapades. Sedan Allah skapade elden har han inte lett. Och den autentiska hadith finns i Ahmed. Helvetet har många namn. Och Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah nämner att alla dessa namn refererar till en beskrivning av elden, en egenskap av elden. Det kallas för Jahim, Jahannam, Lava, Sa'ir, Saqar, Hutama, Hawiya. Och det här är beskrivningar på en och samma sak. Många namn, men de beskriver en och samma sak, och det är elden. Och det är en plikt för muslimerna att tro på alla dessa namn som har nämnts i Koranen och i Sunna. Ett av namnen som elden har är då El-Jahim. Och det kommer från det här Ta'udju, att det flammar upp väldigt kraftigt. Och det kallas för Jahannam, vilket betyder att den är väldigt djup och väldigt stort. Det kallas också för Lava, vilket också kommer från det här med flammor. För anvartukum naran talavva, la yaslaha illa al-ashqa. Jag har därför varnat er för en flammande eld. Endast den som är helt fördömd ska brinna i den. Surat al-Layl. Så det är ett av helvetets namn, Lava. Det kallas också för Sa'ir. Och det är typ det som har tänds på, eller det som har flammat upp. Och det kallas också för Saqar, Besin och Saqar, Besad. Vilket betyder någonting som är väldigt, väldigt hett. Och det kallas också för Al-Hutama. Det som krossar och förstör saker och ting. Det bränner sönder det som kommer in i elden. Och det kallas också för Al-Hawiya. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ هَامِيَ. Al-Hawiya kommer från det här med al-hawa, att falla. Folk kommer att falla in i elden på sina ansikten. De kommer kastas in i elden. Så det här är några av helvetets namn. Och självklart också en nar, som då betyder elden. Helvetet har också dörrar. Hur många dörrar finns det i helvetet? Ja. Va? 7. Och paradiset? 8. Precis. Allah säger: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. Helvetet är den fastställda mötesplatsen för dem alla. Det har 7 portar som var och en ska få sin bestämda andel av syndare. Surat al-Hijr. Så Allah ta'ala säger att deras mötesplats som de har lovats är helvetet. Det vill säga kuffar och hycklare. Helvetet har 7 dörrar. Och varje dörr av dessa ska få sin bestämda andel av syndare. Ibn Kathir nämner i tafsir att varje dörr av helvetets dörr har sin bestämda andel av Iblis följeslagare. De som inte följer Allah subhanahu wa ta'ala, de som inte underkastar sig islam har automatiskt underkastat sig djävulen, shaitan. Man tänker satanist, det är de här som är mindre än 1%, de är ingenting alls nästan, eller hur? Udda människor, eller? Alla som inte dyrkar Allah dyrkar djävulen. Vare sig de vill eller inte, de lyder djävulen, vilket är en form av dyrkan. Så de är Iblis följeslagare. Och de kommer då att gå in i denna eld. Och Ali radiallahu anhu, det nämns också i Tafsir ibn Kathir, han säger att de här 7 dörrarna är över varandra, eller under varandra. Tayyip. Att man fyller den första och sedan den nästa, tredje, fjärde och så vidare. Tills det att de alla ska bli fulla. Och det sägs också att de här 7 dörrarna i helvetet är som dörrarna i paradiset. Att det finns en dörr för de som ber, en dörr för de som fastar, en dörr för de som gör jihad och så vidare. Det sägs också att i helvetet, att det är olika dörrar för olika synder. Den som har gjort den här synden går in där, den som har gjort den synden går in där och så vidare. Och andra nämner lärda att det finns en dörr för kristna, en för judar, en för buddhister eller en elddyrkare och så vidare. Att de alla har sin egen dörr. Wallahu alam. Men det vi vet är att det är 7 dörrar. Allah berättar i surat Zumar om hur folket kommer att föras till denna eld. Och hur de kommer att bemötas när de ska träda in i elden. Allah Ta'ala säger: وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Vilket kan betyda att de som förnekade sanningen, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا, الكفار kommer att fösas, som vi nämnde förut. Folket som ska till Jannah kommer att gå ärade. De kommer ta som delegation, ärade som konungar till paradiset. Medan folket som ska till elden kommer att fösas som boskap. De kommer puttas. يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى جَهَنَّمَ دَعَ. De kommer puttas mot helvetet. Släpas på sina ansikten, förnedrade. De ska drivas mot helvetet, zumara. Skara efter skara. Grupp efter grupp. Och här nämner ulema att det är, de kommer vara med sina likar. Gärna de som gjorde kyrk med de som gjorde kyrk. Hycklare med hycklare och så vidare. De kommer fösas till elden. Och när de når fram till helvetet så öppnas dess portar. Och väktarna säger till dem: har inte sändebud ur ert eget led kommit och förmanat er, eller kommit och framfört er herres budskap till er, och påmint er om mötet av denna dag? Och de ska svara: jo, så är det. Men Allahs straffdom har förverkligats över el-kafirun, de som har förnekat. Så här, när de kommer till helvetet, öppnas dörrarna. Taib. Och de möts av helvetets väktare, som vi ska prata om sen. Och vad är det de får höra för någonting? Har inte sändebud kommit till er? Rusulun, minkum, från ert eget folk, som ni kände till. Och de har kommit med allas tecken, allas bevis, allas budskap. Men vad gjorde ni för någonting? De kom också och berättade om att ni skulle möta Allah, att den här dagen skulle komma. Och då så svarar folket: jo, så är det. Men Allahs straffdom har förverkligats över el-kafirin, de som förnekade sanningen. De ska få höra att de har gjort fel. De ska få erkänna att de har gjort fel. De vet, profeterna kom. Men de vägrade acceptera. Och vad svarar då änglarna? قِيلَ دُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Och då säger väktarna, för att förnedra folket: gå in genom helvetets portar. Där ska ni förbli i evig tid. Vilken ond boning de högmodiga ska få. Gå in genom helvetets portar. Här ska ni vara för alltid, för evigt. Vilken ond boning de högmodiga ska få. Högmodiga från vad? Alla kuffar har ett slags högmod som är vad? Att inte underkasta sig sanningen. Som de nämnde i förra versen. När profeterna kom, de vägrade underkasta sig sanningen. De följde sina lustar, sina begär, shaitan, sitt folk, sin tradition. Och vägrade acceptera sanningen. Och det här är högmod. Så de förnedras, högmodiga förnedras på domedagen. och förnedras då på detta sätt när de ska in i helvetet. Och när de har gått in i helvetet så kommer portarna eller dörrarna till helvetet att förseglas för alltid. De kommer att stängas för alltid. Innaha alayhim musada fi amadin mumaddada. Helvetet kommer att vara slutet eller stängt runt om. Slutna med pelare eller förseglade med pelare. När folket har gått in i helvetet så kommer dörrarna att stängas och förseglas för alltid. Fi amadin mumaddada. De säger det här betyder enligt tafsir, stora järnpelare kommer läggas på baksidan av dörren så att de aldrig kan öppnas. Och vi nämnde det här med paradiset förut, eller hur? Att portarna till paradiset kommer alltid att vara öppna, eller hur? Till skillnad från portarna till helvetet som kommer att vara stängda. Är det någon som minns den här visheten som Ibn al-Qayyim nämnde? Är det någon som minns? Varför ska portarna i Jannah vara öppna för?
Ja.
Det ger en känsla av trygghet, av frihet och av säkerhet. Inga tjuvar kommer in, man behöver inte låsa dörren. Du är fri att komma och gå som du vill. Eller hur? Och att portarna är stängda i helvetet ger en känsla av skräck, instängdhet, eller hur? Och att typ de är inte välkomna, ingen vill se dem. Det är som att låsa in dem och slänga bort nyckeln, eller hur? A'udhu billah. Och inte bara det. De säger också, som Ibn Rajab nämner i hans bok om elden. Han säger att den förseglas också för att typ värmen ska stanna kvar. Ni vet om ni har en kastrull som kokar och trycker på locket, vad händer? Det är nästan tjuter, eller hur? Värmen ökar, eller hur? Det blir mer än 100 grader. Om du tar bort locket, vad händer? Det blir några grader mindre, eller hur? Så helvetet är stängt på det här sättet. För att värmen aldrig ska gå ut. Den ska bara gå runt och runt och runt. A'udhu billah. Må Allah skydda oss. Det finns vissa tillfällen i det här, eller under våran tid, där dörrarna till paradiset och helvetet öppnas och stängs. Vet ni när? När öppnas portarna till paradiset? Ramadan, ahsant. Och vad händer med portarna till helvetet i Ramadan? De stängs, precis. Profeten Al-Islam nämnde att om det är första natten i Ramadan så öppnar Allah portarna till paradiset. Och han förseglar eller stänger portarna till helvetet och kedjar fast shayatin eller el-ifrit eller afarit, de stora jinnerna, shayatin. Så det här är i Ramadan. Det har också nämnts att vi i det här livet påverkas av helvetet. Att värmen och kylan kommer från helvetet. Profeten Al-Islam nämnde, som det finns i Sahih Bukhari, att hettan ni känner mitt i sommaren är på grund av att helvetet har andats ut. I helvetet klagade till Allah och säger att mina delar äter upp varandra, eller de typ förgör sig själv. Det är för varmt. Jag klarar inte av trycket. Så Allah tillät helvetet att andas ut en gång per år och andas in en gång per år. Och han sa, hettan ni finner på sommaren är då helvetet har andats ut. Och kylan ni finner på vintern är då helvetet har andats in. Okej, och den hadithen finns i Bukhari. Helvetet har också väktare. Khazana. Väktare. Och de kallas också för zabaniya. De som jobbar i helvetet. Stora och stränga änglar som Allah har skapat med ett enda syfte. Och det är att straffa folket. Deras enda syfte är att straffa folket. De har redskap och saker med sig för att straffa folket. Putta tillbaka folk in i elden och så vidare. Slänga in folk i elden. De brister aldrig i lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah säger i surat Tahrim: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alayha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Troende, rädda er själva och era familj från en eld som har människor och stenar till bränsle. Och som mäktiga och stränga änglar vakar över. Änglar som aldrig brister i lydnad för Allah. vad han än befaller dem, och som utför allt som har ålagts dem. Så Allah Ta'ala nämner här att vi troende ska rädda oss själva och vår familj från elden, vars bränsle är människor och stenar. Och över denna eld så vakar stränga och hårda änglar. De säger stränga i sin röst och stränga och skräckinjagande i sitt utseende. De brister aldrig i lydnad till Allah. De gör inte vad de känner för eller vad de vill, utan de gör bara det som Allah säger. De är aldrig olydiga. Aldrig upproriska mot Allah subhanahu wa ta'ala. Du har nämnt i tafsir hur man ska skydda sig och sin familj från elden. Hur ska man skydda sin familj från elden? Det har nämnts från vissa av sahaba att man ska skydda sin familj från elden genom att lära dem vad som är rätt och fel. Lära dem islam. Lära dem halal och haram. Och det var det vi började med. Att hur skyddar man sig från elden? Det här taqwa. Det här skyddet man bygger upp mellan sig själv och Allahs straff. Det gör man genom lydnad till Allah. Och att låta bli att synda. Göra det man är beordrad och hålla sig borta från det som man är förbjuden ifrån. På så sätt bygger man upp ett skydd mellan sig själv och Allahs straff. Och hur kan våra familjer och hur kan vi själva, hur kan vi skydda oss från elden genom att lyda Allah och inte synda, om vi inte ens vet vad lydnad är och om vi inte vet vad synd är för någonting? Eller hur? Den som inte vet vad lydnad är kan inte utföra den. Och den som inte vet vad synd är kommer att falla in i den. Eller hur? Så kunskap är otroligt viktigt. Att man lär sig denna religion och lär den till sin familj. Hur många är änglarna som vakar över helvetet? 19 stycken. Så uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar alayha 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. سورة مدثر. Allah säger att honom ska jag kasta i helvetets eld. Honom ska jag kasta i helvetets eld. Och vad ska få dig att förstå vad helvetets elden betyder? Eller vad det är för någonting? Den skonar ingen syndare och förtär allt. I dess lågor förkolnar människans hud. 19 väktare vakar över den. Och till eldens väktare har vi inte utsett andra än änglar. Och vi har enbart angett deras antal för att pröva de otrogna. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att elden har 19 stycken väktare, 19 stycken änglar. Och Allah nämner här i denna aya en intressant sak. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Vad menas med att Allah har gjort det här antalet 19 till en prövning för de otrogna? Ibn Rajab rahimahullah nämner att vad som menas här enligt Salaf och Khalaf, en av de lärda från förr och nu, är att antalet änglar som har nämnts i den här versen är en prövning för kuffar. De otrogna tror att de kan skydda sig från det här lilla antalet änglar. Att de kan hindra dem eller stoppa dem från att straffa dem. Men de förstår inte att hela mänskligheten har inte någon chans mot en av dessa änglar. Ja? Är ni om 999 av varje tusen av mänskligheten ska till elden. Det är tusentals, hundratals miljarder människor ska till elden. Då kanske kuffar tänker, ja men vadå? Vi kan krossa 19 stycken. 19 stycken är ingenting. Wallahi, en av dessa skulle räcka för att hålla tillbaka hela mänskligheten i elden. De har ingen chans mot dessa änglar. Tayyib. Vad heter den största av dessa 19 änglar? Som bestämmer över dem. Ja? Malik, precis. وَنَادَوْ يَا مَالِك, som alla nämner i Koranen. Vi ska nu berätta lite grann om hur stor och djup elden är. Vad som bevisar hur stor och djup elden är det stora antalet folk som ska brinna där i. Yani alla dessa människor från begynnelsen till domedagen som ska till elden. Och att varje människa som går in i elden kommer att bli jättestor. Det här bevisar att elden måste vara otroligt stor, eller hur? Det har berättats från Abu Huraira radiyallahu anhu att han sa: vi var med profeten sallallahu alaihi wasallam en dag och hörde ett ljud, ett dunstande ljud. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: vet ni vad det här var för ljud? Och sahaba, de sa: Allah och hans sändebud vet bäst. Han sa: det var en sten som slängdes ner i helvetet för 70 år sedan. Och först nu nådde den till dess botten. Denna hadith finns i Muslim. Yani det skulle ta 70 år för en sten, ett stenklot, att falla från helvetets topp till dess botten. 70 år. Ja. Jag är inte duktig på sånt här, men om man slänger ett stenklot från ett flygplan, hur lång tid tar det för att det ska falla? Det är sekunder, eller hur? Ja. Det går väldigt, väldigt snabbt. Det är tusentals kilometer. Men subhanallah, 70 år tar det för ett stenklot att falla. Så djupt är helvetet. Det bara faller och faller och faller. I 70 år. Abu Huraira berättar också från profeten alaihi salam att han sa att avståndet mellan en kafirs axel i helvetet skulle ta 3 dagar för en snabb ryttare att rida. Kuffar kommer bli så stora i helvetet att det skulle ta 3 dagar att rida mellan axlarna. En snabb ryttare i det här livet alltså skulle kunna rida det här avståndet på 3 dygn. Tänk hur stora de är. Det går inte att föreställa sig, eller hur? Och han sa också att de är så stora att hörntanden är stor som berget av Uhud. Och berget av Uhud, vad är det? Ungefär 6 kilometer långt. 100 meter högt. Det är bara en tand och så resten av tänder är också lika stora. Och han sa också att huden är så tjock att den är som 42 dira under armslängder från fingertopparna till armbågen. Det kallas för dira. Dira al-jababira. Jättarna. De folk som var stora. 42 av deras dira. Så tjock är deras hud i helvetet. Varför är folket så stora i helvetet? Ja? För att öka smärtan, precis. För att öka deras smärta. Men trots att helvetet är så djupt och så stort och folket är så stora, så kommer helvetet inte att fyllas. Det kommer ändå finnas plats kvar. Det bevisar hur stort det är. Allah Ta'ala säger i surat Al-Qaf: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمْ هَلْ اِمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيد. Den dagen ska vi säga till Jahannam: har det fyllts? Och helvetets svar blir: finns det fler? Yani, ge mig flera. Helvetet är törstig efter folk. Att straffa dem för allas vrede. Så helvetet på domedagen. Allah kommer fråga: är du fyllt? Har du fyllts? Och den säger: finns det mera? Det betyder att det finns plats kvar. Och profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde i tafsir. Han sa: man kommer fortsätta att kasta folk i helvetet. Tills det att elden frågar om det finns mer. Och då kommer Allah Azza wa Jal att sätta sin fot på helvetet och trycka ner, pressa helvetet tills det att elden säger qatt, qatt, vid, eller det räcker vid din makt och vid din ära. A'udhu billah. Så helvetet kommer att pressas ihop på domedagen. Vad som också bevisar hur stort helvetet är det stora antalet änglar som krävs för att dra fram helvetet på domedagen. Waji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra. Samt ska jahannam den dagen föras fram. Den dagen kommer människan att minnas. Men hur ska minnet då kunna gynna henne? Surat al-Fajr. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa att helvetet kommer på domedagen att dras fram med 70 000 rep. Och varje rep har 70 000 änglar som drar i det. Ja. Man kommer dra fram helvetet på domedagen med 70,000 rep, och varje rep har 70,000 änglar som drar där i. Otroligt starka änglar. Ett antal på 4,9 miljarder änglar för att dra fram helvetet. Audubillah. Så otroligt stort. Helvetet har också nivåer. Paradiset har nivåer uppåt och helvetet har nivåer neråt. Helvetets nivåer neråt kallas för darakat. Och paradisets nivåer uppåt kallas för darajat. Men man kan också säga darajat om någonting som är neråt. Men araberna använder ordet darakat också. För någonting nivåer neråt. Därför säger Allah subhanahu wa ta'ala om hycklarna. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Att hycklarna ska sannoliken hamna i eldens djupaste avgrund. Och ordet Allah använder är dark. Fi darkil asfali minan nar. Det är det här darakat. Så hycklarna ska hamna vart i helvetet? Längst ner i helvetet. På botten av helvetet. Och på samma sätt som paradisets nivåer blir bättre ju högre upp man kommer, så blir också helvetets nivåer sämre ju längre ner man kommer. Det blir varmare och äckligare ju längre ner man kommer. Och därför har profeten alaihissalam berättat att den man i elden som har det minsta straffet är en man som kommer att få kolklot, glödande kolklot under sina fötter, som gör att hans hjärna kokar som en gryta. Bukhari muslim. Och i muslim så sa han att den mannen eller den personen i elden med det minsta straffet är en man som får skor och skosnören av eld, som gör att hans hjärna kokar som en kastrull. Och den här mannen tror att han har det hårdaste straffet i elden, men han har det lindrigaste straffet i elden. Och Sheikh Albani nämner att den här mannen är Abu Talib, som du har nämnt i andra hadithen. Yani mannen med det minsta straffet är Abu Talib, som då får skor av eld som gör att hans hjärna kokar. Och han tror att han har det värsta av straffet. Lyssna på den här hadithen. Jag tycker den här hadith är väldigt viktig och en hadith som man borde tänka på. Den underlättar om man har det svårt i det här livet. Och den får man att tänka till om man är för bekväm i det här livet också. Anas berättar från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa: man kommer från eldens folk, alltså innan han går in i elden, en man som ska till elden, hämta en man. Och den här mannen var den som typ hade haft det bäst i dunja. En kafir. Han var rikast, friskast och en lyckligast av kuffar i det här livet. Alla kommer hämta honom på domedagen. Och alla kommer att doppa honom i helvetet. Doppa honom. Han kommer doppas i helvetet. Okej? Okay? Det är bara för att smaka på straffet några sekunder. Och sedan så kommer Allah att fråga honom: ja, Bani Adam, människa, har du någonsin sett någonting gott? Har du någonsin i ditt liv njutit någon gång? Och vad svarar mannen? La, ja Rabbi wallahi. Nej, min herre, wallahi, jag har aldrig njutit. Inne allt det här som han njöt. Wallahi, vem den här mannen är. Men ni kan tänka er själva. Den kafir som har haft mest i dunja. Den som har njutit mest i dunja. Vad händer med allt det här goda på domedagen? När han doppas i helvetet. Kommer han kunna tänka tillbaka på sina goda minnen? Ja? Allting är bara bortblåst. Jag har aldrig njutit hela mitt liv. A'udhubillah. Och på samma sätt hämtar Allah mannen, en man som ska till paradiset. En man som ska till Jannah. Och det var mannen som har haft det svårast i hela dunja. Ingen människa har haft det så svårt som honom. Och mannen kommer att doppas i paradiset. Och Allah kommer fråga honom: ja, Bani Adam, har du lidit någon gång? Har du haft det svårt någon gång? Och mannen kommer säga: nej, min herre, jag har aldrig lidit och jag har aldrig haft det svårt. Är det allt? Alla de motgångar han hade i det här livet är bara bortglömda när han får se paradiset. Så det är också viktigt att tänka på just det här, att hur svårt du än har det i det här livet, du är sjuk, du lider, du är fattig, du är utstött, du är mobbad, vad som helst. Den dagen du går in i Jannah, allting är bortglömt. För glädjen är så stor. Ja. Kuffar, hur mycket de än njuter, hur mycket de än har av dunja, de kommer att glömma bort allting när de doppar sig, när de kastar sig i elden. Tänk på det. Och det här är en trygghet för muslimen, eller hur? Tålamod, eller hur? Och ju svårare du har i det här livet, ju bättre på domedagen, ju bättre i paradiset. Och ju mera dunja man har i det här livet, ju mera har man att stå till svars för på domedagen. Taib, vi går igenom en sak till. Och det är värmen i helvetet. Allah Ta'ala säger wa ashabu shimal ma ashabu shimal. Och de som hör till den vänstra sidan, vilka är de som hör till den vänstra sidan? Ni vet folket på domedagen som Allah nämner i surat al-Waqi'a, de är muqarrabin, de som står Allah närmast. Ashabu al-yamin, folket av höger sida, och ashabu al-shimal, folket av vänster sida, kuffar. Vad händer med dessa? Folket av vänster sida. Fi samumin wa hamim. De ska vara bland glödheta vindar och kokande vatten. Wa dhillin min yahmum. Och skugga av svart rök. La baridin wa la karim. Som varken svalkar eller lindrar. Om man läser de här verserna, men subhanallah, ulema, de kommer med fawaid som man aldrig kan tänka sig. De säger att Allah Ta'ala nämner i de här verserna de tre saker som folk använder i dunja för att svalka sig. Och det är vatten, vind och skugga. Eller hur? Om det är varmt, du kan svalka dig med de här tre sakerna, eller hur? Vatten, kallt vatten, skön vind kommer, eller du sätter dig i skuggan. Men Allah nämner här att inget av dessa tre kommer att skydda folket i elden från dess värme. Vindarna är glödheta vindar. Vattnet är kokhett som har värmts i helvetet. Hamim. Yagli fil butun. Kokar som smält koppar i magen. Spränger. Får inälvorna att explodera. Och skuggor är av svart rök. Så, de saker som i vanliga fall kan skydda människan kan i helvetet inte skydda människan. Utan de bara kanske till och med ökar människan i straff. Allah nämner också i Koranen om de här skuggorna. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab. La dhalilin wa la yughni min al-lahab. Innaha tarmi bi shararin kal-qasr. Ka'annahu jammalatu sufr. Jammalatu sufr. Allah säger här om folket som ska till elden. Fortsätt mot en skugga från eldens rök. Och det är tre lager av skugga som kommer upp då. Från den här röken som kommer upp från elden. Som varken svalkar eller ger skydd mot lågorna. Elden sänder ut gnistor. Stora som stockar. Eller som gula kameler. Eller svarta kameler. Surat al-Mursalat. Allah Ta'ala nämner här. Att från den här röken i helvetet. Kommer någon slags skugga. Tjock lager av tre skuggor. Men den kan inte svalka. Och han nämner att från elden kommer ut gnistor. Gnistor stora som vad? Stockar. Du vet om du hugger ner ett träd. Eller som en kamel. Så stora är gnistorna i helvetet. Audubillah. Allah nämner också att elden är så varm att den bränner sönder allting. La tubqi wa la tadhar. Lawahatun lil bashar. Allah säger den förtär allting. Och dess lågor förkolnar människans hud. En elden går in genom skelettet. Den bränner sönder in till huden som alla nämner i surat an-Nisa. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Varje gång vi har bränt sönder deras hud kommer vi att ge dem en ny hud. Den bränner sönder människan in till hudsvollen. A'udhu billah, in till hjärtat. Hur varm är då elden? Abu Huraira berättar från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa att den eld som vi människor tänder här på jorden är en del av 70 delar från helvetets elden. Alltså det motsvarar en 70:e del av helvetets eldens värme. Och då så sa folket: ja Rasulullah, det som finns på jorden är väl ändå tillräckligt? Och han sa: nej, den har blivit 69 gånger varmare än den eld som ni känner till. Och vissa hadither att den här delen vi har fått, den här en av en 70:e del, för att vi ska kunna använda den så har den doppats i havet 2 gånger. Bara den, till och med den elden var också för varm för oss. Men den elden har också doppats i havet 2 gånger för att den ska kunna vi ska kunna använda den här på jorden. Och inte bara det, när folk ibland tänker på elden så tänker de på någonting gult med flammor och så vidare. Elden är inte gul. Det har nämnts i en hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa: tror ni att Jahannams eld är som eran eld? Han sa: den är svartare än kära. Den är svartare än kära. Så den är kolsvart elden. Och det nämndes av vissa av salaf att elden är svart, vattnet är svart, träden är svarta, folket är svart. Allting är mörkt i helvetet. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu förklarade den här versen i surat al-Baqara. Då Allah ta'ala säger: fattaqun nar allati waquduha an-nas wal-hijara u'iddat lil-kafirin. Frukta då elden vars bränsle är människor och stenar och som har förberett åt de otrogna. Frukta då elden vars bränsle är vad? Människor och stenar. Waquduha an-nas wal-hijara. Han sa, Ibn Mas'ud, att stenarna är av svavel. Vet du vad svavel är? Det är det som finns på tändstickor. Ja? Svavelsten. Det är stenar av svavel som Allah skapade den dagen han skapade jorden och himlarna. I förberedelse för de otrogna. Ja, ni i helvetet. Och den är autentisk. Så det är inte bara stenar utan det är svavelstenar. Och ulema säger: det är inte svavelstenar som finns i det här livet utan svavelstenar av akhira på ett annat sätt. Och Ibn Rajab nämner också en annan sak. Han säger: varför nämner Allah just svavelstenar? Han säger: det finns 5 egenskaper hos den här stenen som gör att Allah valde den här stenen. Eller som gör den värre än andra stenar. Och det är att den fattar eld snabbare. Den luktar ruttet. Ni vet, svavel luktar starkt, eller hur? Även i dunya, tänkte jag, akhira, kanske ännu värre. Och det kommer upp mycket rök från den. Och den sätter sig på kroppen. Den kan fastna på kroppen om den smälter. 5, den blir otroligt het när den hettas upp. Den blir otroligt het om den hettas upp. A'udhu billah. Någonting annat som är bränsle i helvetet är också avgudar, statyer. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Man ska säga till kuffar på domedagen: ni och allt det som ni tillbad vid sidan av Allah ska bli bränsle för helvetets eld. Dit ska ni drivas. Surat al-Anbiya. Ni och allt det som ni tillbad vid sidan av Allah ska bli bränsle för helvetet. Så de här statyerna som de bad till, kors, buddha-statyer, hindu-statyer, allt kommer att bli bränsle i helvetet på domedagen. Och värst av allt är att elden i helvetet aldrig kallnar till skillnad från våran eld. Eller hur? Det skulle vara en sak om den tändes på och slocknade. All eld i det här livet slocknar, eller hur? Det finns ingen evig eld på dunya. Allt kommer att slockna. De säger till och med solen kommer att slockna, eller hur? Men helvetes elden kommer aldrig att slockna. Och det här är värst. Allah ta'ala säger i surat an-Naba: fadhuqu falan nazidakum illa 'adhaba. Så smaka på straffet för era gärningar. För vi kommer aldrig att utöka något för er förutom straffet. Och det sägs i tafsir att folket i helvetet kommer att be Allah att han ska underlätta straffet för dem. Och vad blir då svaret? Dhuqu falan nazidakum illa 'adhaba. Smaka på straffet. Vi kommer bara öka er i straff. Och vissa av Stelaf sa den här ayan är den hårdaste versen för folket i helvetet. Att straffet blir bara värre och värre och värre. I all evighet. Ja. Så som belöningen i paradiset bara blir större och större och större, eller hur? Oändligt. Allah säger också kullama khabat zidnahum sa'ira. Att så ofta elden mattas ut så ska vi låta den flamma upp kring dem med förnyad styrka. Surat Isra 97. Varje gång elden höll på att slockna så ska den flamma upp med ny styrka. De kommer aldrig att få vila och straffet kommer aldrig att mildras för dem. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Allah säger i surat al-Baqara att straffet ska aldrig lindras för dem och ingen hjälp ska de få. Men straffet kommer aldrig att bli mindre utan det kommer bara bli värre och värre och värre. Och vissa av Salaf nämner att om folket från helvetet skulle få tas ut från helvetet till en eld som liknar den elden som finns på jorden så skulle de vila. Det skulle vara som semester för dem. A'udhu billah. Nas'alallah al-azim rabbal arshil karim an yujirana min an-nar wa 'adhabiha wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Och vi fortsätter inshallah nästa vecka.